ska vi se. Idag ska vi fortsätta vår vandring tillsammans med Jesus genom Markus evangeliet. Och texten kommer att kretsa kring något väldigt centralt för alla kristna, nämligen tro. Det är en berättelse som lär oss att vi människor kan sträcka oss efter Gud i tro, som vi sjöng i lovsången nyss. Men att vi då inser att det själva verket är Gud som redan har sträckt ut sin hand till oss. Och det som har hänt är att Jesus har undervisat folkskarorna nere vid Galileiska sjön. På kvällen får de över till andra sidan. Han stillar en storm och befriar en man från orena andar som skickas in i den här svinjorden. Och det är här när de återvänder från båtturen som vi kommer in i berättelsen. När Jesus hade farit tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Medan han var där vid sjön kom det dit en synagogföreståndare vid namn Jairos. Då han såg Jesus kastade han sig ner för hans fötter och bad enträget: "Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet." Och Jesus gick med honom. Jairos har väntat på att Jesus ska komma tillbaka. En väntan som säkert kändes olidligt lång. Hans barn håller ju på att dö. Kanske har han vakat hela natten full av tvivel. Men så kommer båten med Jesus och lärjungarna. Jairos, som ansvarade för synagogan, måste ha varit en respekterad man. Men när hans barn svävar i livsfara blir anseende i staden plötsligt väldigt oviktigt. Han kastar sig ner inför Jesus. Jesus, som har gjort sig känd för att kunna bota de sjuka, är hans sista hopp. Det är lätt att föreställa sig hur Jairos skyndar på mästarens steg och ropar att folk ska ge plats. Det är bråttom. Men vad Jairos inte vet är att längs vägen i en av stadens gränder väntar en ensam kvinna på sin chans. Och hon är minst lika desperat som Jairos. Mycket folk följde efter och trängde sig in på Jesus. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det kostade henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder så skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet. Hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: "Vem rörde vid mina kläder?" Lärjungarna sa: "Du ser väl hur folk tränger på, och ändå frågar du vem som har rört vid dig." Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan, som visste vad som hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade och talade om hur det var. Han sa till henne: "Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda." Man kan tänka sig att Jairos står där och stampar av otålighet, medan Jesus lugnt lyssnar på kvinnans berättelse. Jairos tvingas vänta. Och vi kommer att återkomma till hans berättelse om en liten stund. Men innan det väljer Jesus att ta sig an den här ensamma kvinnan. Det står att hon lider av blödningar. På den här tiden innebär det inte bara ett medicinskt problem. För enligt den judiska lagen är en kvinna som har blödningar oren så länge de varar. Allt hon ligger på, allt hon sitter på blir orent. Och den som rör vid något av det här blir också oren. Hon måste tvätta sina kläder och bada. Den här kvinnan har alltså lidit av blödningar i 12 år. I 12 års tid har alla människor hon känner hållit sig borta från henne. Ingen vill ta henne. Ingen vill ha henne i sitt hus. Ingen erbjuder henne någonstans att sitta eller vila en stund. Och för henne är det här ett permanent tillstånd utan någon ände i sikte. Man skulle kunna säga att hon är den ständigt utstötta. Men även om hon säkert känner till alla renhetslagar så är hon ändå beredd att göra mästaren från Nazaret oren. Fast hon går inte så långt vid att hon vidrör hans kropp. Det vågar hon inte. Men kläderna kan han ju tvätta. Mantens yttersta flik räcker gott åt mig, tänker hon. I de andra evangelierna kan vi läsa att det är tofsen på hans mantel som hon rör vid. Judarna knöt tofsar i de fyra hörnen på sina mantlar som en synlig hjälp mot trolöshet. Och det verkar ha funnits en föreställning att dessa oavslutade sömmar i plaggets utkanter var på helande kraft. En slags barmhärtighet i marginalen. Det finns flera exempel på det här i Bibeln. Judarna skulle till exempel inte skörda sina åkrar ända ut i kanten, utan lämna lite oavslutat. Lämna lite kvar åt de fattiga. Och jag tror att det var den barmhärtigheten som den utstötta kvinnan som levde i marginalen hoppades på när hon i tro sträcker sig efter Jesus mantels yttersta tofs. Och kraft går ut. Genast stannar blodflödet. Kraften som går ut är ingen magisk kraft. Jesus är inte laddad med någon slags blind andlig elektricitet som vi kan utnyttja. Han är bärare av Guds kraft, andens kraft. Men för att ta emot andens gåva behövs tro. Jesus säger, min dotter, din tro har hjälpt dig. Hon klamrar sig liksom fast vid Guds son utan att ens veta vem han är. Men genom sin tro får hon möta Kristus och se att det är han som är vår läkare. Tänkte ni förresten på att Jesus kallade kvinnan för sin dotter? Hon är faktiskt den enda personen i evangelierna som tilltalas på det viset. Jag tror att Jesus såg på den här utstötta kvinnan, hans dotter, med samma blick som Herren såg på sin dotter Sion i Gamla testamentet, staden Jerusalem. Så här uttrycker Gud sin sorg över sin dotter genom profeten Jeremia. Jag är förkrossad, för dottern, mitt folk, har krossats. Finns där ingen läkare? Varför blir dottern, mitt folk, inte botad? Jeremia och folket levde länge i den här ovissheten. Staden hade erövrats och låg i ruiner. Men till slut kommer ett hoppfullt löfte från Gud. Jag ska skänka dig läkedom och hela dina sår, säger Herren. Dig som han kallat den utstötta. Sion som ingen bryr sig om. Jag tror att det är meningen att vi ska se en koppling mellan Herrens utstötta dotter Sion och den här utstötta kvinnan med blödningar som Jesus kallar för sin dotter. Markus gör det extra tydligt genom att påpeka att kvinnan har lidit av blödningarna i 12 år. Snart kommer vi även att läsa att Jairos dotter är 12 år. 12 antalet söner som Jakob hade, Israels stamfäder. 12 syftar alltså på Guds folk. Så när Jesus botar den här utstötta kvinnan visar han samtidigt vad Gud planerar för hela sitt folk. Alltså även för var och en av oss. Jesus vill ge oss läkedom och gemenskap med sig själv. Han är vår läkare som till och med kan bota vår trolöshet. Men hur ska det gå med den andra dottern då? Jairos 12-åriga flicka som är döende. Vi möts av dåliga nyheter. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren: var inte rädd. Tro bara. Jairus får samma budskap som kvinnan med blödningarna. Hon var rädd. Hon darrade av rädsla. Men hennes tro hjälpte henne. Nu är det Jairus som förtvivlar. Hans dotter är död. Ändå uppmanar Jesus honom att inte vara rädd. Utan tro. Sen lät Jesus ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död. Hon sover. Då skrattade de åt honom. Skratt bär på en märklig kraft. Gemenskap byggs upp när vi skrattar tillsammans. Men det är inte den sortens skratt det är frågan om här. De professionella gråterskorna hånskrattar. Och hånskrattet bryter ner människor. Så man kan undra hur mycket det blev kvar av Jairos falnande tro. Men det är inte åt honom de skrattar. Det är Jesus som är måltavlan. Så om du någon gång blir hånad för din tro, så kom ihåg att det är Gud själv som hånskrattet egentligen är riktat emot. Jesus hånades ju ända in i döden. Judarnas konung, skrev de ironiskt på hans kors. Hånfulla ord som i efterhand visade sig vara sannare än någon hade anat. Korsfästelsen var en kröning som vi bekänner varje gång vi kallar Jesus för Kristus, vår kung. Men hur reagerade Jesus på gråterskornas hånskratt? Jo, han kör ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där de låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita koum, det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sen sa han åt dem att ge flickan något att äta. Jesus väcker Jairos lilla flicka till liv. Nu förstår vi att vi inte bara läser en berättelse om helande och upprättelse. utan om uppståndelse. Jesus låter en död 12-årig dotter bli till en förebild eller ett tecken som pekar mot uppståndelsen som väntar i Kristus själv. Och för mig har den här scenen blivit en slags poetisk bild av döden. I vårt nuvarande liv kan vi alla sträcka ut vår hand efter Jesus i tro, likt kvinnan med blödningarna. När människor ligger inför döden är det ofta just en hand de söker, en hand i sin hand. Kanske har någon av er erfarenhet av att hålla någons hand i väntan på den sista stunden. Personligen tror jag att Kristus åtminstone bildligt tar emot oss även på den andra sidan med sin hand i vår. Och säger: lilla flicka, stig upp. I trons värld undrar jag därför om det inte i själva verket är Kristus i oss. Kristus som verkar genom oss. Som egentligen är den som håller den döendes hand i sin. Ett slags omslutande från båda sidor av döden. En omfamning i väntan på uppståndelsen. Den här berättelsen, både delen om kvinnan med blödningarna och den om Jairos dotter, handlar som sagt om tro. Så jag tänkte avsluta med att fundera lite kring vilken bild av tron som Jesus ger oss. Han säger att det var kvinnans tro som hjälpte henne. Samtidigt kan vi läsa att det var när det gick ut kraft från Jesus som hon blev helad. Så var det hennes tro eller andens kraft som hjälpte henne? Frågan är antagligen fel ställd. Jag tänker så här. Kristus är närvarande i tron. Kristus verkar också genom tron. Tron är inget vi frammanar av egen kraft. Den kan inte reduceras till ett rationellt beslut. Tron växer fram. Och det är Gud som ger växten. Tron är alltså ytterst sett en gåva. Det är därför vi brukar inför varje nattvardsfirande be Gud: stärk vår tro. Men vad består trons gåva av? Alla har vi våra egna erfarenheter. Och det finns många olika sätt att beskriva den kristna tron på. Dels har vi ju trossatserna i trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig. Jesus Kristus, hans enfödde son. Den heliga ande, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Det är kanske den viktigaste sammanfattningen vi har av trons innehåll. Men jag tror inte att det var några särskilda trossatser som Jesus syftade på i just den här situationen. När han uppmuntrade Jairos att tro bara. Ett annat sätt att se på tron som har hjälpt mig är att den är ett sätt att leva. Om du vill tro så uppmanar Jesus dig att ändra riktningen för ditt liv. Att omvända dig, som det heter. Han sa till sina första lärjungar: kom och följ mig. Så att följa Jesus och ställa in livsriktningen efter honom är också att tro. Jesus beskriver sig själv som både vägen vi går på och slutmålet som vi är på väg emot. En gammal kyrkofader beskrev det som en vandring. En resa till vårt hemland. Och eftersom Kristus själv är vårt hemland har han också gjort sig själv till vägen dit. Så Jesus är både trons väg och trons mål. Ibland går vägen över högländer. Därifrån vi har god sikt över vägen som ligger framför oss. Andra gången går vi genom dalsänkornas dimmor. Med bara någon meters sikt. Personligen känns det som att jag befinner mig i en av de här dalsänkorna just nu. Med ganska kort sikt. Jag blir klar med mina teologistudier i vår. Och efter det vet jag ingenting. Men som det heter i ordspråksboken. Vi människor tänker ut vår väg. Men stegen styrs av Herren. Man måste erkänna att det kan kännas lite jobbigt ibland. Jag vill gärna ha koll på läget. Men att våra steg styrs av Gud, att det är Jesus som är vägen, kan också vara en orörd vila. Och det är nog så vi ska se på saken. Men det verkar inte riktigt vara tron som en väg som Jesus menar i den här berättelsen. När han säger till kvinnan med blödningarna att hallå?
Som sagt, jag pratar om tron som en väg. Men jag tror inte att det var riktigt tron som en väg som Jesus menar i den här berättelsen. När han säger till kvinnan med blödningarna att hennes tro har hjälpt henne. Så vad är han menar egentligen? Vad är det för bild av tron Jesus ger oss här? Jag sa tidigare att jag tror att Kristus är verkligt närvarande i vår tro och att han vill verka genom vår tro. Många gånger är det som att vi sträcker oss efter Gud i tro, likt kvinnan sträcktes efter Jesus. Kanske är det det vi gör om vi lyfter våra händer i lovsång som ett uttryck för vår tro. Men flickan som var död kunde inte längre göra det. Och ibland kan även vi känna oss som döda inuti. Stunder då vi inte längre orkar tro. Kom då ihåg att det var Jairus som bad Jesus att komma till dotterns hjälp. På något sätt verkar Gud vilja att vi ska bära varandra i tron. Det här gäller alltså även oss. För genom Jairus tro sträcker sig Jesus efter flickan och tar hennes hand i sin. Jag ser framför mig hur dottern, hela Guds folk genom alla tider, som även vi är en del av, gemensamt sträcker sig mot Kristus. Och Kristus tar sin älskade dotters hand i sin och säger till var och en av oss: stig upp. Så om du håller fast vid Kristus i tro, så är det själva verket han som redan håller i dig. Var därför inte rädd, utan tro. Amen.